Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Ett perfekt verktyg att använda om man vill minska sin stress och förbättra sin sömn. Med guidade meditationer anpassade efter ditt specifika behov. Och på tal om sömn så har jag en väldigt spännande nyhet att introducera för er. Jag tillsammans med Mindfulness-appen har tagit fram en sömnberättelse som heter Visdomen från den blåsiga vägen. Det är en form av godnattsaga för vuxna som får dig att slappna av i kroppen och varva ner mentalt för att lättare kunna somna. Följ med mig på en förtrollande resa som vaggar in dig i drömmarnas värld och önskar dig en skön god nattsömn.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. I veckans avsnitt träffar jag tidigare hockeyproffset Jonny Odoja som spelade i NHL i över 10 år. Och han vann 2 Stanley Cup-titlar, det med Chicago Blackhawks. När han sen valde att lägga av med hockeyn professionellt så kom han in på Breathworks, alltså andning, och riktade sig mot holistisk hälsa. Jonny växte upp med sin 6 år äldre bror Fredrik som också spelade hockey och var den som inspirerade Jonny att börja som barn. Fredrik dog i en tragisk motorcykelolycka 2011. Men det var Fredrik och Jonny som växte upp tillsammans med deras mamma Birgitta i Stockholm. Idag så har han öppnat Hale Center som också ligger i Stockholm som är ett andningscenter där vi har möjlighet att lära oss att andas för att prestera bättre, minska stress och för att växa. Det finns även klasser online som man kan följa. Och jag är nyfiken på så mycket. Vi kommer att prata om hans bakgrund med en hårt arbetande mamma, hur tiden var i NHL och hur han minns den tiden som elitidrottsman. Och sen pratar vi andning. Jag var på Hale Center igår och gick en introduktionsklass. Faktiskt helt tagen över den effekten som de här andningsteknikerna hade på mig. Jag kommer berätta mer om det när jag träffar Jonny. Vi pratar om vad som händer i kroppen när vi andas och hur vi kan nå olika effekter via andning, som att bli mer fokuserad eller att komma ner i lugn. Jag är också nyfiken på om Jonny tror att om han kunde andas bättre under sin karriär, hade han då kunnat prestera bättre och hade upplevelsen varit annorlunda och kanske än bättre då? Välkommen Jonny.
Tackar.
Har du hunnit andas på morgonen ordentligt?
Inte intentionsmässigt. Jag försöker notera när jag vaknar på morgonen hur andetaget känns. Och vart jag är någonstans. Idag vaknade jag ganska tidigt. Det är oftast för mig indikation på att det är mycket saker som händer i huvudet. När jag vaknar tidigare. Men speciellt när jag går och lägger mig vanligt tid, så här 10:30. Och så då är det extra intressant för mig att notera precis när jag vaknar. Okej, vad är det som händer nu? Vart är andetaget? Liksom. Så jag försöker sällan... Det jag brukar göra då när jag känner att jag har så mycket energi eller någonting som händer, så försöker jag gå upp. Och sen så brukar jag sätta mig och jobba faktiskt direkt när jag gör det.
För att?
Om jag är igång så är jag liksom igång. Det är som att jag redan har tagit en kaffe då på morgonen och kroppen är så här, okej, nu är det dags att köra. Och då försöker jag inte varva ner då, utan då blir det snarare kanske ikväll när det liksom har löpt ut den där, att då försöker jag varva ner på ett annat sätt istället.
Men när du noterar andetagen, vad är det du känner in då? Om man tänker skillnaden från när du vaknar och inte har jättemycket, eller när du vaknar tidigt och har mycket?
Nej, men jag brukar försöka notera bara om det känns lättare eller tyngre, om det finns något typ av liksom motstånd kanske någonstans. Och det här är inte länge, det är bara 10-15 sekunder kanske, precis när jag vaknar. Så jag försöker känna vart det är någonstans. Om jag kan känna skillnad från olika gånger. Liksom. Ibland så känner jag skillnad, ibland så gör jag inte. Så ibland känner jag att det är kopplat till någonting annat. Men ibland så känns det väldigt, väldigt lugnt och behagligt. Även fast det kanske är någonting som händer i kroppen, liksom, eller, måste säga. Eller i huvudet.
Ja, det börjar i huvudet och så påverkas hela kroppen.
Ja, absolut. Nu hade ju vi en session igår kväll också.
Exakt.
Ganska sent. Det är senare än vad jag faktiskt brukar köra sån typ av jag ska inte säga i mer intensiv andning, men alltså, det var inte så intensiv kanske igår, men jag brukar inte köra, jag brukar köra all min andning egentligen på morgonen i sånt fall, eller mitt på dagen kanske. Så det kan ha haft någonting att göra med det också, att nästan som att jag, ja, bygger upp energin eller någonting händer, och sen så när jag vaknar på morgonen så är jag liksom, jag var redo 5:00, bara nu är det dags.
Den där, så här önskan om att många gånger, eftersom jag är så morgontrött, att jag skulle vakna och så här tidigt och känna att jag är redo. Jag är morgontrött. Jag brukar säga att jag vaknar som en soluppgång. Inte så här att man tänder lampan. Jag är långsam där. Men jag var ju då hos er igår, och vi ska prata om det lite längre fram och min reflektion kring det. Och vi ska prata en hel del andning. Men jag tänkte först, för dem som, många som känner till dig men kanske inte vet så mycket om dig, lite grann om din bakgrund. För att du växte upp med mamma Birgitta.
Korrekt.
Och brorsan. Men du har en syster också.
Yes. Karin, äldre syster, ja.
Mm. Hur många år äldre är hon?
Får man säga det? Officiellt, till att säga. Nej, hon är 18 år äldre än mig. Så vi har annan pappa då.
Mm.
Så, mm.
Men du växte upp med brorsan. Hur skulle du själv beskriva din uppväxt?
Vanlig medelklass 80-tals uppväxt. Mamma var sjuksköterska, från grunden är hon barnmorska. Så nej, men hon jobbade ganska mycket, alltså slitit hårt har hon gjort för med både mig och min bror såklart då, som jag har svårt att föreställa mig hur det har varit nu. Nu är jag inte egna barn, men jag börjar ju se liksom alla andra runt en som har barn och hur de är. Och liksom två pojkar i den åldern som inte liksom kan vara still och ska hålla på med massa saker hela tiden. Och sen jobba själv, ta hand om det själv och sen jobba liksom.
Och två bröder som hittar en sport också som tar rätt mycket tid.
Ja, jag vet inte hur många timmar hon har skjutsat och suttit i kalla ishallar och utanför ishallar och väntat. Och det är ju nu man börjar förstå vad det har inneburit. Jag tror när man var yngre så var det nog, ja, det var någonting självklart då som skulle hända. Och sen nu, och framförallt tror jag sen man får barn själv, kommer man ju bara, okej, nu fattar jag vad det där var för någonting.
Liksom.
Så att hon har ställt upp enormt mycket, men ja, jag skulle säga 80-tals medel. Alltså vi hade inte överdrivet med grejer, men jag tycker att jag har haft allting som vi har behövt egentligen.
Men mormor och morfar var viktiga också, har jag förstått.
Absolut. Där spenderade ganska mycket tid. Speciellt när morsan pluggade vid olika tillfällen, så var jag där längre. Det var väl en del 3-4 månaders, och sen på somrarna och sånt där. Så hade jag väldigt nära kontakt med både mormor och morfar. Så lite, lite uppfostran från den också. Så jag, ibland, ja, min tidigare tjej Alexander skojade alltid om att jag hade samma gamla uttryck. Liksom. Och det kom ju från min morfar som är född på 20-talet. Liksom. Nu har han gått bort sedan några år tillbaka. Men jag har fått den delen av kulturen. Liksom.
Mm. Ja. Och sen var det ju brorsan som inspirerade dig att börja spela hockey.
Absolut. Han prövade väl ganska mycket olika saker när han var yngre. Och fastnade för hockeyn. Jag tror att han började spela ännu tidigare, men han var väl 4 eller någonting när han började åka. Och sen så vart väl det naturligt. Jag har ju egentligen bara spelat hockey organiserat. Jag har egentligen inte gjort någonting annat liksom superorganiserat. Jag spelade lite basket och innebandy och fotboll typ i skolan och sådär, men inte organiserat. Så att det är egentligen bara hockey som jag har hållit på med. Och det kommer väl därifrån. Det var ju första gången, så var jag väl 2 veckor eller någonting när jag var på hockeyrink. Liksom. Så man har blivit hjärntvättad från början.
Det var bara haka på.
Ja, det var inte så mycket. Det var liksom pyjamasen på och sen liksom overallen ovanpå. Och sen så, nu var det iväg och skjutsa och var på rinken. Och sen kom det ju naturligt då. Då var det mycket utrinka på den tiden. Så fanns det alltid liksom så här lite isar runt. Man kunde åka på hörner och sånt där. Så det vart naturligt.
Och också många gånger så blir det enklare för en förälder, även om det tar mycket tid, att man ändå åker till samma ställe. Så att det inte är 2 olika platser, att åka både en fotbollshall och sen en is,
och
åka däremellan.
Ja, absolut. Mm.
Men vad jag förstår så var ni ganska lugna. Alltså du säger att ni har mycket energi, men det fanns ändå ett lugn i dig. Du gjorde inte så mycket väsen av dig, jag förstår.
Ja. Kanske, kanske inte.
Men i alla fall när man har läst en del så låter det i alla fall så. För, för när du sen började på isen så var det ju kanske mer...
Då var det mer hetsigt, ja. Nej, men jag tror att jag har i mig och haft hela tiden. Jag pratade med någon häromdagen om det. Att jag har... Jag vet inte vilken sida det kommer ifrån egentligen. Men jag tror från min pappas sida så kommer det nog ganska mycket lugn. Och kanske den mer... Nu tror jag min morsa är introvert också kanske. Men pappa var verkligen en introvert person. Så där tror jag kommer mer från den sidan. Sen finns det någon... Jag vet inte, det finns ju någon sån här power-passion som ligger under också. Som jag på något sätt kan liksom plocka fram. Och det är väl det jag gjort i min hockeykarriär också. Att precis som du beskriver så är det ju... Det har ju varit ganska många incidenter där sånt har kommit igenom. Liksom. Och jag har väl drivits av den sidan också. Genom hela min karriär egentligen. Lite så här, jag vet inte om man ska kalla det jävla anamma. Eller när det blir väldigt tufft så gillar jag liksom att attackera problemet. Hur obekvämt det än är nästan så försöker jag liksom ta mig in i det. Och se vad det är för någonting. Och utforska det och försöka komma igenom det. Liksom. Och det vet jag inte vilken sida det kommer från. Jag tror min morsa har ju lite så också. Även om det är en lite gnälligt ibland så liksom är hon ändå där. Och fortsätter köra på. Liksom. Så att något lugn men ändå... Någonting.
Men det är en ganska bra balans där då?
Ja, den blir bättre med tiden, hoppas jag i varje fall.
Så. Ja, vi kan ju hoppas någonting positivt med att det är liksom den här erfarenheten och sånt som man ändå drar på sig. Mm. Men du sa ju att mamma jobbade mycket och vad jag förstår så blev det också så att när du flyttade till USA och var själv där så var inte det ett så stort steg för dig.
Nej, det stämmer. På ett sätt har jag väl, jag ska inte säga att uppfostrat mig själv, men jag har fått ganska fria tyglar liksom i min uppfostran. Och det har väl varit både på gott och ont. Jag är lite svårt att, om jag inte ser ett syfte med någonting som man gör, är det väldigt svårt att liksom ordna in mig i ledet, tror jag. Utan då gillar jag nog att explora lite mer själv och hitta liksom min egen väg. Så att när man då åker över och spelar juniorhockey till exempel, det var inte jättemånga som gjorde på den tiden, nu är det väl lite vanligare tror jag. Så min brorsa gjorde det först också, så han har väl lite samma där mentalitet kanske. Men då, ja, det kändes ganska naturligt och jag gillar äventyr och utforska. Så att, och har väl känt, precis som du beskriver, att jag kan liksom klara mig själv om det behövs. Så jag såg inte det som någonting annat än bara positivt egentligen. Det var enormt roliga år den åldern.
Men att komma från Sverige och hur vi liksom jobbar och spelar, hur hockeyn funkar här till att komma till USA, var det en stor skillnad tycker du?
Ja, alltså där kommer man dit, när man spelar juniorhockey där så är det är ju som NHL fast mini liksom. Vi spelade ju 72 matcher eller någonting och du åker buss och det enda du funderar på i hockey egentligen, kommer du som utifrån också och de får väl ha, jag vet inte, 3 eller 4, kanske 5 importer eller vad man ska kalla det då, som inte är kanadensare. Då, jag var 18 då, så att det var ju liksom inte på tal om att det var någon skola eller någonting runt det, utan det var ju, jag var ju proffs då liksom i mitt huvud. Och approachade det nog på det sättet också. Så jag vet inte, det kändes ganska naturligt, det steget. Och det var väl på ett sätt att förbereda mig för det andra också. Och det var ju liksom lite intentionen, att jag vill åka dit, se vad som händer. Det var väl det året också som man blir draftad, när man blir vald av den här NHL-lagen. Så att det var väl ett sätt att försöka sätta upp sig för det också. Så det är klart att det är annorlunda från Sverige. Det är väl en annan typ av liksom utslagskultur kanske. Nu börjar väl det kanske förändras lite i Sverige också. Men jag vet inte, för mig var det bara ett äventyr och någonting som jag ville göra.
Så. Hur var ledarskapet där, om man tänker i de här klubbarna när du spelade i NHL?
Jag har haft alldeles för många tränare. Jag tror jag har haft 8 eller 9 stycken. Så det var väldigt blandat. Väldigt, väldigt blandat. En del är väl mer liksom sympatiska än andra. Men på ett sätt så, alltså hockeyn har väl den är ju en intressant kultur av många olika anledningar. Så det är väl världens mest segregerade lagsport kanske. Och den som är mest inrutad skulle jag säga är västvärlden. De flesta andra har ju influenser. De stora lagsporten har influenser liksom från andra kulturer på ett annat sätt kanske. Och lite annan kreativ influens, eller vad man ska säga. Det finns inte jättemycket hockey, vilket jag tycker är intressant. Det är ju någonting som jag försöker jobba på också vid sidan av, för att försöka och kan man se en annan bild av hockeyspelare? Finns det någonting annat? Och inte bara liksom demografiskt och var folk kommer ifrån, utan också just den här kreativa delen eller utforskningsdelen, eller vad man ska säga. Går det att vara hockeyspelare och spela piano liksom? Går det att göra det, eller kan man inte vara så? Så att det är sånt som jag är intresserad av och verkligen försöker fundera på och spegla ganska mycket liksom. Så coachingsmässigt så är det väl ganska fyrkantigt. Det tycker jag att det blir bättre och bättre. Jag tror ledarskapsstilen inom hockey är annorlunda i Sverige än vad den är kanske i Nordamerika. Jag tror att ledarskapsstilen inom sport generellt kanske är lite annorlunda än vad det är liksom i företagsvärlden, om jag upplever den som den är nu. Jag tror att det är många saker som du inte skulle kunna göra på ett vanligt företag som du gör med ett ishockeylag. Och såklart så är ju ja, det är väl någon typ av liksom pre-selection för det. Om du väl är i NHL så är det ju, då är det en viss typ av mentalitet kanske också, eller en viss typ av skill liksom som är där, så att du kanske kan komma undan med det på ett annat sätt. Men jag tror att det finns ganska mycket att göra ledarskapsutvecklingsmässigt, och det ser vi också skillnader nu. De som kommer upp nu och är yngre, de responderar på ett annat sätt än de som, ja, födda på 60- eller 70-talet på en farm i Kanada liksom, eller i norrländska skogen här liksom. Mm. Det är annorlunda, kulturen förändras och den förflyttas, och den gör ju det hela samhället. Och det man blir lite orolig för, eller orolig, men det man kan fundera lite på då ibland, är att om den förflyttar sig tillräckligt fort inom hockeyn, om den har kapaciteten att flytta sig tillräckligt fort. Det är många saker som fortfarande behöver utvecklas inom sporten, tror jag. Dels för att vi ska locka flera personer till den, så att vi inte liksom stagnerar helt. Men dels också ta hand om de som verkligen är i sporten och försöka utveckla dem, så att de har en miljö som är bra att utvecklas i. Så att det finns en balans mellan de där två. Och jag tror att det är på väg åt rätt håll, men det finns saker kvar att göra, helt klart.
Men, och när du var där i NHL, så var inte du den som kanske alltid stod framför kameran och pratade med pressen, och utan du höll det ganska tyst?
Well, Johnny, certainly another game where Tampa had a lot of opportunities there in the third period. Take us through the final few minutes and how you were able to keep it a 2-1 game.
Well, we're trying to play as good defense as possible, I'd say. At that point, just getting pucks out and, you know, not complicate things too much. Just being in good position, and Crow made some great saves, and that's what you need at that point.
Historically, this is one of the closest Stanley Cup finals in history. Five games all decided by one goal. As a player, what is it like being a part of this?
Well, it's a lot of fun. I think anytime you play a series, there's ties like this. Every game is really a battle, and I mean, it just speaks for the two teams that are playing, two very good hockey clubs. So yeah, it's a lot of fun, and obviously when you come out on top like today, it's a little bit more fun.
Var det medvetet, eller var det liksom?
Nej, men jag har väl aldrig haft någon, jag tror det är ganska vanligt ändå med hockeyspelare, jag märker det nu mer än utanför, men nej, men jag gillade att spela hockey liksom. Det andra är jag inte så intresserad av egentligen. Utan jag gillar liksom sporten. Jag är hellre sån som går ner och spelar landhockey med kidsen liksom. Det tycker jag är kul att göra. Eller träna för den delen liksom. Tycker jag är fantastiskt kul. Men sen allt det andra är liksom någonstans priset du får betala för att vara där. Och kan man liksom, för mig var det mer, ja men okej, han vill prata hela tiden. Så då kan ni ju gå och prata med honom istället. Så behöver du inte prata med mig. Och sen så är det väl visst en fokusfråga för mig också. Att jag upplevde väl, jag var väl ganska lik på isen också. Att jag håller inte på och blajar för mycket. Utan jag behöver hitta mitt fokus och liksom det här flow-statet för att jag ska kunna spela. Och en del är ju då, som introvert som jag är, så tror jag att jag behöver skapa det själv på ett helt annat sätt. Medan jag har ju spelat med andra som är väldigt utriktade personer, och då är nästan, de gillar att skapa konflikten för att det är det som får igång dem, att de får energi av det. Så att det är ju olika för olika personer liksom. Så för mig, stå framför en kamera hela tiden, det tar energi liksom. Mm. Och hur ska jag manage det på ett bra sätt? Och då vart det oftast att det vart mindre av det än tidigare liksom. Och där märker man ju enorm skillnad nu. Där man på ett sätt behöver vara ute och liksom göra saker, göra sånt här. Det hade jag kanske inte gjort för liksom 10 år sedan. Även om det är trevligt att prata med dig, så tror jag inte kanske att jag hade gjort det för 10 år sedan, när det inte finns ett annat syfte. Om syftet bara är för mig eller för hockeyn, det säger, jag kände inte riktigt då att jag behöver promota hockeyn. Nu börjar jag nästan känna att jag behöver göra det, för att det behöver ske lite förändring. Men när syftet ligger utanför mig, då finns det liksom en anledning till att göra det. Och då, som vi pratade om tidigare, if there's a purpose, då kan jag göra det som krävs liksom.
Och just den här, för att nu har jag tittat på lite klipp och så från tiden när du spelade. Och där var det ju allt annat än tyst, men det var ju, hände ju grejer på isen. Där hade du ju en helt annan energi. Var du aldrig rädd? För det var ju en del fighter och en del explosiva händelser på isen.
Nej, jag tror inte att jag har nu någon switch där i huvudet som fortfarande finns där. Och det är väl just den där liksom, på något sätt attackera rädslan. Jag tror rädslan är ju naturligt, jag tror att den behöver vara där. Det är ett sätt att navigera liksom. Det är som att bli nervös. Det är ungefär, det är samma typ av grej, att om det inte finns där, då blir jag nästan mer orolig. Det är så, okej, betyder inte det här någonting liksom? Och jag tror att rädsla, alltså alla sådana här känslor hela tiden som dyker upp, är väl, och framförallt den typen av rädsla, har vi ju försökt att liksom göra någonting med, tror jag. Och sen så, min reaktion där har ju oftast varit, oftast ska jag inte säga, men den har nog varit att gå in i viss aggressivitet skulle jag säga. Och den har väl blivit mer och mer kontrollerad över tid. Och det är väl egentligen det som är största skillnaden, att jag kan observera den på ett annat sätt nu än vad jag gjort tidigare. Men att jag har den där kapaciteten att liksom koppla på någonting för att kunna ta mig igenom någonting liksom. Och i en optimal värld så kan man ju tänka att det kanske inte behövs liksom, men jag tror att det finns en uppsida med det, men självklart också ett pris. Det tar väldigt, väldigt mycket energi. Det är ju någonting som jag märker nu också, att nu vill jag ju försöka hantera de situationerna på ett annat sätt som passar kanske, ja, liksom hållbarheten över tid, eller vad man ska kalla det. Och har också kapacitet, men jag har också möjlighet nu att observera det på ett annat sätt än tidigare. Liksom. Jag visste inte riktigt hur jag fungerade när man var i 20-årsåldern. Utan då agerade jag ju mer på känsla, intention och också sättet att ta sig fram på något sätt. Så ja, det är fascinerande. Det är intressant att fundera på själv liksom.
Mm. Ja, den där prestationen som ständigt press på en att prestera när man är på en sån hög nivå. Hur hanterade du den?
Ja, det här är ju någonting som, när vi kommer in på andningsdelen sen, som jag tror är enormt intressant och diskutera och också självklart se olika typer av möjligheter. Som sagt har jag alltid varit intresserad av mitt eget psyke och mitt eget liksom emotional state. Kanske mer psyke tidigare och mer emotional state nu. Och hur de liksom sitter ihop egentligen. Jag skulle säga att jag hade väl väldigt mycket liksom upp och ner emotionellt och syn på mig själv. Jag ska inte säga att det var full depression, men jag har haft många tillfällen under min karriär där det har varit relativt mörkt liksom. Och hur man hanterar det och vad man gör med det blir ju superintressant. Och det där jag pratar om igen, att jag där har jag använt den här liksom attacken för att ta mig igenom saker.
Var det så du hanterade depressionen?
Ja, det skulle jag nog säga. Jag vet inte, eller ja, liksom depression eller den där känslan av, vad ska man säga, att man inte är tillräcklig eller man behöver göra vissa saker, man behöver prestera. Det är ganska naturligt inom sport. Det är väldigt, väldigt mycket idrottare som jag tror kan känna igen sig i det. Och jag tror att skillnaden på något sätt om man lyckas med det är ju att du hittar ett sätt att ta dig igenom det. Sen är det inte alltid att det sättet du använder kanske är faktiskt det bästa för dig, utan det kan ju på ett sätt också bygga upp ett annat typ av mönster. Så att visst, man kan ta sig igenom det, men det intressanta nu, och det är därför jag jobbar mycket med andningen också, framförallt om man har diskussioner med yngre atleter eller spelare, eller att hur kan du observera det här tillståndet så mycket som möjligt? Och är det någonting du försöker fly ifrån? Och vad är din metod för att ta dig igenom och ta dig ut om det här? Vad kostar den metoden? Går du till alkohol?
För det är det många som har gjort.
Absolut.
Inom
NHL. Det är extremt mycket dolt alkoholmissbruk, skulle jag säga. Och det är väl också för att alkoholen är liksom... Den är okej. Okay. Den är okejad av samhället. Den enda drogen, jag la upp den här någon dag, den enda drogen som du kan ta som folk tycker du är konstig om du inte tar.
Ja, det är
väldigt fascinerande. Och sen, jag är inte anti-alkohol. Jag dricker alkohol ibland också, men det är själva konceptet som jag tycker är intressant.
Men sen är
det
också så här, varför man dricker alkoholen.
Exakt, och det blir oftast dölt ibland. Så att ibland, man vet inte riktigt, om man inte vet hur man känner, så är det svårt att veta när du dricker alkoholen eller inte. Det blir så här... Nej, men jag är nog glad idag, fast du vet inte, för att du inte känt efter. Du vet inte hur det känns att känna efter. Så det blir liksom lite vagt, det är inte helt tydligt där liksom. Så om man då liksom lägger det utanför sig hela tiden, så blir det ju väldigt svårt att komma till insikten eller känslan runt det. Och det här är inte... Det här tycker jag är liksom någon typ av emotionell smartness, behöver inte vara... Liksom alla ska sitta i en ring och hålla handen. Utan det är bara, kan du observera hur du känner? Och är det okej att vara med det eller försöker du fly från det? Alltså det är väldigt konkret.
Men
det,
ibland
det
får liksom man inte uppleva att man inte ens får tillfälle att, eller möjligheten att känna när du till exempel ska prestera. Utan det, du går på vad alla andra säger att du ska göra.
Absolut.
Så du hinner inte ens eller har inte utrymme för att känna inåt.
Absolut.
Och då handlar just det här med ledarskapet, tänkte jag på, inom NHL då, som ett exempel. Att får du inte den chansen att känna inåt, vad är det jag egentligen känner, så blir det väl lättare då att ta till alkoholen, för då påverkas du av den.
Absolut. Det är en kulturfråga också, vilken drog folk väljer liksom, kanske. Men det finns saker att jobba på där runt, och där i andningen blir ju väldigt intressant, för du kommer i kontakt med dig själv på ett helt annat sätt. Och sen så behöver man inte liksom bara vara kvar i det där hela tiden och nu ska jag bara känna allting hela tiden, utan någonstans så kommer det ju, framförallt när det kommer till idrott, så ska det ju leda till performance. Det ska ju leda till, precis som allting annat som du gör, så kommer det ju leda till att du kommer vara bättre. Och desto mer du förstår dig själv, desto bättre kommer du troligtvis vara. Och där tror jag också att man behöver liksom inte vara rädd för att kolla på sig själv eller vad man tycker eller vad man känner. För du har med dig det. Antingen så observerar du det, eller så är det där ändå. Och det kommer påverka det du gör. Det är liksom, det är omöjligt att det kan vara på ett annat sätt. Så där vet jag ju garanterat, inom ishockeyn finns det ju väldigt, väldigt, väldigt mycket att göra. Jag tror att individuella idrottare är mer beroende av det, för du kan inte gömma dig på samma sätt. Så att du måste på något sätt förstå ditt, alltså det är som en golfare som inte har koll på sin emotionella liksom output, det går liksom inte, hur ska det gå
det
till? Ja, men det blir så här, börja kasta klubbor och liksom, så man bara, okej, du är inte liksom, du är inte här just nu. Så där blir du tvungen att träna på det på ett annat sätt, tror jag. Nu känner jag inte så mycket proffsgolfare, men jag kan tänka mig det i varje fall. Och sen så finns det ju olika typer av karaktärer och allting sånt där, men inom hockeyn så är liksom utloppet är oftast genom aggressivitet. Och det är för att det är en aggressiv sport. Och det kan vara okej ibland, eftersom det är en aggressiv sport. Så att det kan finnas fördelar med att göra det inom den sporten, absolut. Men om det är det enda mönstret som finns, eller alkohol, eller ja, vad det nu är för någonting, så det liksom, då fattas det någonting. För att det blir, jag tror att det är ett dyrt pris att betala under lång tid liksom. Så en del kommer att ha listat ut det här, precis som alla andra. Så en del har mer emotionell stabilitet eller utveckling naturligt. De kanske har olika typer av familjekonstellationer som har hjälpt dem att supporta dem med det under sin uppväxt eller vad det är för någonting. Och en del kommer inte ha det. Och precis som en del är snabba, en del är starka, en del är smartare, har bättre spelsinne. Så att det är ingen skillnad här liksom. Men det är ett ganska outforskat område. Det börjar komma mer och mer, skulle jag säga. Den här emotional smartness, eller jag vet inte vad vi ska kalla det, något så här sportigt ord, så att det blir liksom intressant att prata om.
Det är det som man måste säga. Till och med det måste man försöka hitta för att folk ska ta det till sig.
Absolut.
Som egentligen är grunden i den du är och det du sen kan göra.
Absolut. Absolut.
Och det gick ju bra för dig. Det blev ju i alla fall 2 Stanley Cup.
Absolut. Jag var extremt lyckligt lottad, ja.
Varför ser du lyckligt lottad? För att du var ett bra lag. Men det var väl en bidragande orsak också?
Ja, absolut. Men alltså, det är en kombination. Det är 2 saker i kombination. Som jag sa, du kan ju börja med min morsa liksom, som har skjutsat i 1000 olika saker. Hade jag inte haft det, jag kanske varit helt annorlunda. Alltså, jag har vänner som supportar. Du har liksom, jag upplever att det har varit mycket fokus liksom, på mig runt det. Och kanske inte extremt, extremt mycket, men jag har ju på något sätt fått göra som jag har velat på grund av det. Så där har jag varit väldigt lyckligt lottad, jag tror jag, med hela den strukturen, upplägg, och det är olika tränare som man har haft, och ja, det är många grejer. Jag har inte valt vilken tid jag är född, jag har inte valt var någonstans, vilken tidsepok eller var någonstans. Jag har inte valt min egen själ eller min kognitiva eller fysiska kapacitet. Det är många saker som jag inte valde heller. Som är liksom,
men du har förvaltat dem.
Exakt. Så att det är en kombination av de 2. Och det är det jag tycker att jag är lycklig i. Så att det är inte liksom resultatet som jag tycker kanske är så här, åh gud vilken tur. Utan det är mer sammankomsten av alla de här saker samtidigt som jag upplever. Det är ju på något sätt tur liksom, eller man ska säga. Ja.
Ja, för det är många som, alltså, tänk alla de spelare som ändå, svenska spel som man vet har varit över och spelat så många år och jagat den där bucklan och inte når den. Det är till och med så att de liksom byter lag i slutet, för förhoppningsvis kanske jag kan få den chansen, för det är ju någonstans ändå ett mål att få lyfta den där bucklan. Och du har gjort det 2 gånger. Vad betyder det för dig? För jag såg en bild med, var det mormor va? Att hon fick...
2013, ja.
Ja. Men vad betyder det att hon fick vara med när bucklan var här?
Men jag tror det är ju ganska coolt när det kommer till NHL, att man får liksom, man vinner och sen är det total kalabalik och man fattar ingenting och det är fest där i en vecka och sen så liksom sätter man sig på plan och åker hem och så bara, vad fan, vad var det som hände liksom. Och speciellt att 2013 första gången var det ju bara total kalabalik. Jätteroligt. Men sen så får man ju chansen att ta hem den. Jag tror NHL eller hockeyn där är ju enda ligan där du får chansen att ta med och ha bucklan hemma liksom. Och det är häftigt, för att då är det ju, då kan man liksom bjuda in alla de här som har varit med hela tiden på den här resan på något sätt, som kanske inte har kunnat kommit dit. Nu hade jag ganska många där 2013, tror jag, 2015 också. Exakt, det var lockout först, ja, där 12-13, och sen satte vi igång i januari, så det var lite kortare säsong. Men i vilket fall, ja, då får man en dag hemma där man liksom kan dela det och fira. Så att alla sådana, ja, mormor, nu tror jag morfar hade gått bort där. Men det är coolt.
Det som låg bakom som du precis pratade om, att tack vare att alla de fanns där så har ju de också varit en del av det.
Absolut, och man känner verkligen, en del kompisar skojar om det fortfarande liksom, när det är svenskar liksom, som är uppe för att de ska vinna, att säga, ah, men kul, då kan vi gå på Stanley Cup-fest igen liksom, så här, vi som har vunnit typ. Så ja, det är precis, men det kändes verkligen så att man kunde dela det på ett annat sätt, och jag tror att de verkligen känner sig delaktiga också, att det inte bara är liksom någonting vi säger, utan att de faktiskt känner.
Och just det, där var ju när det är, går med den och man når den vinsten, men när det har varit motgångar eller saker och ting som har skett i livet, hur hanterar du dem? Är du introvert i det eller pratar du om det?
Nej, jag är nog ganska introvert i det. Jag försöker bli bättre. Men jag skulle nog säga fortfarande att jag är ganska introvert i det. Det är en del personer som jag kanske delar lite frustration med. Ibland. Jag tror att det är väldigt viktigt att försöka att göra. Så att jag är absolut pro att försöka utveckla det ännu mer. Liksom.
Jag vet att du förlorade ju din bror som dog i en trafikolycka.
Mm.
Och hantera en sån sorg, en sån förlust. Alltså, hur gör man det som... Hur gjorde du det som lillebror?
Ja, det är en bra fråga. Nej, jag hanterar det. Jag tror att jag försöker processa det ganska mycket själv. Alltså. Mm. Jag hade en kompis nu också som gick bort för 2 år sedan. Det var nästan som jag egentligen var närmare med än min bror vid den tiden. Och det har jag väl pratat mer med andra om, tror jag. Men också genom breathwork till exempel. Komma i kontakt med den känslan, vara i den. Och sen, jag vet inte, på något sätt så jag tror ju att kroppen liksom, om du låter den vara i det tillståndet den behöver vara i, så kommer den liksom, den kommer ut på andra sidan. Jag är inte så rädd längre för att varken vara arg eller glad eller ledsen eller vad det är för någonting, utan jag vet att det är saker som passerar liksom. Det är väl någon slags buddhistisk idé kanske som jag har anammat, men jag upplever verkligen att det är så, att det är ingenting av den här liksom paniken eller saker som händer eller vad det är. Det är liksom inte för evigt, utan det passerar, och låter jag det vara och jag kan bara observera det lite, så kan jag liksom sitta med känslan i kroppen, och jag är ledsen så får jag vara ledsen då. Och sen så kommer den kommer liksom klara av att göra det, så länge jag inte försöker trycka bort det, utan försöka vara där med det så mycket som möjligt. Och ibland är det enklare, ibland är det svårare att göra, helt klart. Och beror på vad som händer också, om det är mycket saker som händer samtidigt, så är det ju mer utmanande liksom, helt klart. Då blir det liksom lager på lager på lager då. Men där hjälper ju breathwork jättemycket.
Och när började du komma in på den här lite andra delen, folk kanske skulle säga alternativa, från den här fysiska träningen som ni hade i NHL, och den mentala delen såklart också. Men när kom nyfikenheten in på liksom meditation, och att det fanns en annan del som kunde hjälpa dig i din prestation?
Jag har nog varit intresserad, som jag sa då, av hjärnan och min egen upplevelse av livet så ganska länge. Jag har försökt laborera med mycket saker. Jag håller fortfarande på att laborera med mycket saker. Så det är typ någon typ av nyfikenhet. Jag började väl med allt möjligt, så här, beteende, kognitiv terapier, samtalsterapier, olika saker. Just i syftet för självklart liksom se om det finns saker att reda ut, men också i nästa syfte att okej, men om jag har den här hjärnan, jag tränar min kropp hela tiden och så gör jag ingenting för min hjärna, det låter ju jättekonstigt, det är den som kommer styra hela min kropp sen. Så för mig var ju det är ett förebyggande sätt också, på ett sätt att hur kan jag utnyttja det här för att prestera så bra som möjligt liksom. Och då var ju hockeyn enkel, för där var det ju väldigt tydligt att okej, det där är det som är målet, så alla de här sakerna som du gör nu är ju för det på något sätt. Men det jag upplevde ganska tidigt i allt det där var att det finns mycket så här, liksom, idrottspsykologi och du ska vara bäst när det gäller. Jag var så här, massa gamla böcker, jag vet inte. Men jag tyckte att det var för liksom låg nivå. Det var liksom bara uppe på ytan och guppade lite. Medans jag tror att det är mycket mer undermedvetna och mycket mer mönster som driver oss hela tiden. Och det är enkelt då på ett sätt, självklart kan man ju kognitivt liksom bestämma sig för att göra vissa saker och sen så kommer kroppen anpassa sig efter det och man kan få annan typ av inlärning. Men jag ville liksom jobba på båda de där lagren samtidigt egentligen. Så det var egentligen där jag började forska. Eller vad man
och då
ska
var
säga
det fortfarande under karriären?
Ja, absolut. Det här var väl någon gång i 30-årsåldern kanske, något sånt där. Och där börjar det också bli påtagligt inom sporten att säga okej, du har inte hur lång tid kvar som helst, även om man skulle spela till 40. Du har väl, jag ska inte säga att du har passerat din peak, men det börjar bli mer och mer intressant liksom, hur kan jag hålla så länge som möjligt? Hur kan jag vara bra så länge som möjligt? Och hur liksom kan jag få ut så mycket som möjligt, alltså lustfyllt också av sporten? Då har man liksom gått igenom den första halvan på något sätt. Så att då kommer alla de där sakerna in i spel på något sätt. Att, hur kan det bli så bra som möjligt den sista delen här som man ska spela? Liksom.
Men hade du då en tanke när du började närma dig slutet av karriären, hockeykarriären, vad du ville inrikta dig på?
Nej, jag skulle säga egentligen inte. Jag började väl hålla på lite med kläderna i slutet på karriären också. Det var väl mer så här, det finns för dåliga grejer tycker jag. Det var typ det som vi pratade om. Mm. Hur kan det inte finnas liksom hållbara kläder, träningskläder? Och det här är ju typ 5 år sedan kanske, eller 6 till och med. Tycker jag var jättekonstigt. Så det var väl liksom, började hålla på runt det. Och sen det har väl, jag tror att det växer fram saker över tid som Jag vet inte, det är ungefär som att göra en businessplan. Att du så här, man kan ha en idé av någonting. Och sen när du väl börjar liksom skrapa på det, varför vill du verkligen göra det här? Är det kläderna som är intressant, eller finns det någonting bakom det som driver intentionen eller driver passionen eller känslan för det? Och där tror jag att det byggs över tid för mig. Det är jättekonstigt kanske. Så just när jag kommer till att hon gör kläderna så nu pratar jag, som vi har sagt, att säga, jag försöker göra en förändring för sporten. Och hur gör man det på ett bra sätt utan att liksom förbipassera och ta bort kulturen i stora drag? Och kan man utveckla den istället liksom? Och kan man anamma saker? Kan man utveckla den för sportens egen vinning liksom? Mm. Och kan man utveckla de personerna som finns i den också? Super, super intressant att jobba med. Och det är väl inte så här det första jag tänkte när jag började göra kläderna. Men jag känner ju att jag har det i mig. Och det är det som på något sätt driver det framåt. Och på Haley är det ju, där skulle jag säga att det är egentligen genom ett meditativt stadie. Mer eller mindre var tillsagd att det här är det du ska göra. Och det låter ju super, super flummigt liksom. Men har man varit i ett meditativt tillstånd så kanske man kan känna igen det, att man får liksom intentioner och upplevelser och saker som liksom kommer till en på ett helt annat sätt.
Jag tänker just det, att när du pratar om det med meditativt tillstånd, att när du gör en sån sak, att du hittar andningen, eller om du gör det via meditation eller på något sätt, plötsligt kommer i kontakt med känslor igen. För att jag tänker, när vi föds så har vi ju liksom tillgång till alla. Vi gråter när vi är ledsna, vi skrattar när vi är glada, vi är arg när vi är arg. Men det under vägens gång dämpas utav yttre faktorer som oftast. Men i det här så får du kontakt med det igen. När var din främsta kontakt när du kände så här, att det här vill jag fortsätta med? För det gör skillnad.
Exakt, det var ju precis efter. Jag började ju liksom spela runt lite med det här i slutet på karriären. Det fanns inte jättemycket inom performance-världen. Egentligen. Det har väl kommit mer och mer nu sista kanske typ 7 åren sedan jag började hålla på lite. Och där var det väl egentligen, jag slutade efter karriären, reste ganska mycket, var på massa olika platser, körde breathwork och liksom hade väl upplevelser om, det kändes som att jag på något sätt läkte kroppen efter liksom 20 år av proffs liksom intention och träning. Det började väl typ när man var 15 eller sånt där. Jag slutade när jag var 37 eller 38 kanske. 38 var det. Ja. Så det, liksom, det är något som det är liksom byggt i, sitter i nervsystemet på något sätt. Svårt att förklara, men det är liksom, det är som muskelminne. Att det är någonting som är där. Och samma sak det här som vi pratade om, den här tävlingsdelen eller det emotionella som blockeras eller alla de här sakerna som man har lärt sig under de här liksom 20-30 års tid, hittade jag helt plötsligt ett sätt att säga okej, nu är coolt, nu kan jag jobba med det här på ett annat sätt liksom. Och sen såklart när man slutar, då är det så här, vad skönt, jag behöver inte göra någonting mer i hela mitt liv och jag behöver inte fundera på någonting, och då helt plötsligt så du är på ett annat ställe och då börjar kroppen liksom släppa det här som man har haft med sig på något sätt. Och det här låter ju som att det är liksom någon omvälvelse och att liksom Gud har appeared, men så intensivt är det inte, men jag tror att det bästa liknelsen är nog det där muskelminnet liknelsen, att det är någonting i kroppen, något i nervsystemet, och sen börjar det liksom släppna, typ som när du åker på semester och så tar det 2-3 veckor innan du liksom kommer ner, och så tänker du det efter 30 års karriär. Det är liksom, det blir ganska markant skillnad på vad som händer och hur kroppen börjar läka på ett annat sätt. Liksom. Och det är ju bara en mental sak som man har haft med sig under ganska lång tid. Och där hjälpte breathworken jättemycket. Och liksom den övergången. Och i mitt fall tror jag stabiliserar ganska mycket saker. Så att man tänker att det är väldigt så här abstrakt och det händer massa andra grejer. Men för mig så, det stabiliserade, precis som du beskrev också. Du kommer i kontakt med vem du är på ett annat sätt. Skitnice. Utan att vara liksom, visst det är abstrakta upplevelser och meditationsstates och allt möjligt där. Men det kändes som att kroppen liksom ville läka de där 3, 4, 5, 6 månaderna liksom. Och sen efter det så var det ju, som jag sa, insikt eller uppenbarelse, du kan kalla det vad du vill. Men att shit, det här, det är det här du ska hålla på med liksom. Och hur gör du det på bästa sätt? Och sen så var det ju komma hem till Sverige och försöka få tag på alla människor som liksom är duktiga och håller på med andning på olika sätt. Träna lite med dem, gå session hos dem, hitta hur man kan samarbeta. Då hittar jag ju Daniel då, som är ena co-founden där på Hale.
Daniel Müller González, ja.
Exakt, exakt. Superduktig och har liksom setat på sin kammare med samma typ av vision. Alltså, hur kan vi få breathwork till alla liksom? Hur kan vi exponera samhället för det här på ett bra sätt med en öppenhet men ändå en enkelhet och liksom ta bort allt det här dogmatiska utan verkligen fokusera bara på andningen. Och hur gör man det? Och hur paketerar man det på ett sätt som är sexigt och folk tycker är intressant? Alla de där sakerna är liksom, det är det vi har försökt att göra nu under de här 3 åren mer eller mindre.
För när vi kommer då till det här med andningen och breathwork som du har varit kommit i kontakt med. Vad var det som, alltså egentligen är det, tycker jag, man tänker efter själv så är det ju liksom det mest naturliga vi har, det är att vi andas. Alltså det är det första vi gör när vi föds, det är att dra ett andetag. Och ändå är det någonting som vi sätter till sidan så mycket. Många testar på meditation, vissa tycker att det verkar lite flummigt, så att det, ja, det, hur ska jag få tid med det där och ska sitta och ha ett mantra eller hur man nu gör det. Men hur känner du med andningen? Har det varit lättare att nå ut till folk att förstå att andningen är viktig till skillnad mot meditation till exempel? Finns det liksom någon skillnad i det när man pratar om det med andra?
Ja, men jag tror effekten är helt annorlunda. Alltså ett väldigt stressat, tyvärr så är det så att väldigt, väldigt, väldigt stressat samhälle så behöver man liksom en kil att sticka in någonstans där du kan liksom bryta upp spacet. Och det är väldigt svårt att göra med meditation för att du har inte den samma direkta effekt. Jag älskar meditation, tycker det är fantastiskt. Mediterar mycket mindre än vad jag skulle vilja göra.
Varför det?
Ja, samma sak. Jag jobbar och stressar och håller på som alla andra liksom. Och så jag vill också hitta en, vad är en effektiv metod? Om jag får liksom 15 minuter med någon, det kanske enda jag får. Vad ska jag göra på de 15 minuterna för att fånga dem? Liksom? För att det är viktigare just då. För att jag vet att kan jag göra det så kan jag ha möjligheten att påverka dem sen över tid. Och där är breathworken väldigt, väldigt, väldigt intressant. Så mottagandet också tror jag är annorlunda. Dels under pandemin så har vi ju... Vi har ju liksom separerats från folk på ett annat sätt. Så den connection och kopplingen, folk har blivit mycket mer, inte introverta, men mycket mer medvetna om shit, vad är någonstans är jag i livet? Liksom? Och vad, ska jag hålla på så här hela livet? Eller ska jag göra någonting annat? Du vet, det är ju sådana reflektioner som jag hör runt mig från personer som jag så här, jag trodde aldrig att de skulle fundera på det någonsin i hela sitt liv. De hade liksom bara kört på. Så vi har fått någon typ av en liten break. Och sen såklart när det kommer till covid så har det ju varit andning. Så att det är många sådana saker nu som helt plötsligt har förändrats. Som är, det finns mottagande tror jag är lite annorlunda än vad det kanske hade varit liksom för 10 år sedan när det bara var flum. Och sen så självklart också, nu kommer det mycket mer studier, forskning. Det finns ju saker som liksom backar upp det här. Vilket också gör att jag kan liksom spela på båda sidorna. Jag kan vara väldigt abstrakt på en sida ifall man vill eller behöver vara det. Men jag kan också vara väldigt liksom teknisk och forskningsbaserad och logisk liksom, om det behövs på andra sidan. Så att det finns ganska mycket att spela på. Liksom. Så jag tror mottagandet där av flera av de anledningarna är bättre. Men jag tror den största skillnaden är den direkt impacten som du upplever gentemot med meditationen. Det tror jag nog är största skillnaden, ska jag säga.
Det var ju väldigt tydligt. Jag var ju som sagt där igår. Mm. Jag var där samtidigt. Och dels så tyckte jag att det var väldigt skönt. Därför att jag har förmågan när jag mediterar att tankarna far runt åt andra håll hela tiden. Men här så var jag inte tvungen. Men jag ville vara medveten om vad som hände inom mig. Alltså i den, när du blir vägledd genom att andas på olika sätt med olika tekniker så finns det liksom inte utrymme att lägga fokus på någonting annat än mig själv. Vilket var en befrielse och så den här 1,5 timmen gick ju väldigt fort. Och ni använder ju olika tekniker. På vilket sätt får man effekt av andningen? För man kan ju liksom känna sig stressad och vill slappna av. Man vill kanske ha mer fokus. Alltså, hur jobbar ni med de här olika teknikerna?
Ja, vi har försökt att konstruera en journey eller ett liksom class session-upplägg. Framförallt på studion, men vi har ju det online också. där man får möjligheten att först då liksom ha den här exponeringen, bara vad är det här för någonting, genom våra intros, där vi använder en ganska basic teknik som är ganska, eller den som är kanske kändast i samhället just nu. Och det är väl för att vi vill skapa den där nyfikenheten, bara gud, kul, det här var intressant. Och sen efter det så liksom branchar ut till egentligen 7-9 olika klasser. Då borde jag kanske veta hur många jag ska ha. Jag tror att det är 9, det är olika hela tiden. Eller det läggs till ibland lite. Så jag tror att det är 9 olika liksom varianter. Och där är det allting från hur ska du komma ner i varv, här finns tekniker för det, vardagstekniker, till hög power och intensitet liksom. Det är som ett träningspass mer eller mindre, till resilience till exempel, som är en klass där du får hantera dig själv på ett annat sätt. Det är inte så mycket liksom hyperventilation. Sen är vi djupa session som är mycket längre. En del kanske är lite mer då traumabaserade för någon som mullar det. En del är lite mer upptäckande och ja, egentligen liksom utforska. Så att vi har försökt att bygga det på ett sätt där man kan komma och pröva liksom olika varianter och stilar och tekniker, så att när man har gått igenom det där på något sätt så har man liksom, då har man liksom fått exponering till full, hela spektrumet av vad det liksom, vad andningen kan göra för någonting. Och sen så är det upp till dig att välja vad du vill eller du tycker är bra liksom. Det är inte vi som bestämmer det, utan
det är sina behov.
Ja, exakt. Vi är där, guidar. Alltså, självklart så är det liksom, vi försöker utbilda folk. Vi har mycket utbildningar också.
Vad är det som händer i den klassen som jag var på igår till exempel? Mm. Jag var ju extremt fascinerad efteråt över att jag har ju varit lite rädd för att hålla andan. För jag tycker att, men jag vet, när jag bara tog dyksärt så tyckte att nästan det var obehagligt. Måste jag hålla andan någon gång? Och så där, för att jag förstår inte att man ska hitta ro i det. Och så har jag hört att de som fridyker och så här, det är så otroligt lugn. Mm. Och sen igår när vi gjorde den här övningen så skulle man hålla andan vid tillfällen när man hade andats in. Mm. Vilket jag tyckte var jättesvårt. Det kändes som att det trycktes emot uppe vid huvudet. Men när vi andades ut, då plötsligt kände jag så här, men alltså jag kan hålla andan hur länge som helst. Det var så otroligt behagligt tillstånd. Vilket förvånade mig. För jag har ju haft en rädsla egentligen i att hålla andan. Mm. Men att just den reflektionen kring vart sitter den här spänningen i kroppen. Så man lär sig väldigt mycket liksom i den processen. Men vad är det de facto som händer? Det har ju med nervsystemet att göra och syret tillförseln. Kan du berätta lite grann vad det är som händer i kroppen när du andas på ett mera effektivt och sunt sätt?
Hur mycket tid har vi kvar?
Nej, men just för att förståelsen för hur viktigt det är att vi andas på rätt sätt.
Ja, alltså i det där fallet, så för dig var det, alltså inandetaget är oftast kopplat till aktivering liksom. Så det är en aktivering av nervsystemet, det är en aktivering, pulsen går upp till exempel, så hjärtslaget blir lite snabbare när du andas in, och det är kopplat till aktivering i nervsystemet, kopplat till energi liksom. Andetaget in i energi, och på vägen ut så är det ju mer avslappning liksom, som alla kanske vet, att man tar ju den här sucken, är ju någonting naturligt som vi faktiskt gör ofta, vilket är fascinerande, för det är just det som är, det är ett sätt för nervsystemet liksom att slappna av. Så det är olika vad olika personer har, som vi pratade om lite igår, att ibland om man kanske har mycket stress så har du ju mycket tilläggsmuskler eller hjälpmuskler uppe i nacke och runt liksom övre delen av bröstet som man egentligen inte vill inkorporera så mycket när man andas. Men om du tar ett djupt andetag in och håller det och känner lite press kanske från det, så är det möjligt att de, precis som du beskriver nu, jobbar liksom nästan emot dig lite. Det är fullt möjligt. Utandetaget då, när du släpper ut istället då, så brukar det vara ganska behagligt. Där kan det vara en del kanske som har lite liksom anxiety runt att just lite stress och oro runt just själva idén att kanske shit, nu har jag ingen syre kvar i kroppen, eller vad man kan tro för någonting, vilket är intressant. Men ofta så är det ett ganska behagligt tillstånd. De flesta beskriver precis det du beskrev igår, att såhär, åh gud vad skönt. Det var någon annan tjej som var där igår och sa samma sak också. Bara, ah, det här är så skönt space att vara i liksom. Och det låter ju jättekonstigt, men oftast väldigt normalt. Och sen så, ja, vi pratade om det igår också. Det händer ju mycket olika saker liksom. Du påverkar ju kroppen hormonellt beroende när du pushar syrenivåer upp och ner och koldioxidnivåer upp och ner. Så att,
vad är det som händer om man till exempel pushar syre Det är forsen kontra koldioxid. Alltså de kanske går hand i hand. Men vad är det som händer de facto med dig?
Ja, men ofta det som händer är ju att hormonbalansen förändras lite. Så pH kommer förändras i kroppen till exempel. Och sen är ju kroppen anpassningar till det. Så att du har hormonella saker som händer, som förflyttar sig. Så till exempel om vi skulle få dig att börja hyperventilera nu. Så stimulerar kroppen med adrenalin. Och adrenalinet sen i efterhand stimulerar kortisol som kommer efter det. Och sen så kommer det där liksom bana ut på något sätt efter sen när du liksom har läckt. Det är oftast det som händer i den avslappningsfasen. Att en del som kommer in som är lite halvtajta och så prövar de och ventilerar lite mera. Så släpper det oftast lite efter. Det är ungefär som att spänna en muskel som är lite stel. Och så har man så här kontra stretching ungefär. Det blir lite typ av det hållet. Och sen så i det fallet då, så skulle immunförsvaret till exempel aktiverar. Och ja, du får påslagen av det också. Så att det händer saker i nervsystemet. Men också hormonellt och ja, i andra liksom funktioner i kroppen helt enkelt. Så det är lång teknisk liksom diskussion egentligen, men bara ta det som ett exempel att den typen av hyperventilering, och sen så finns det ju liksom, vad ska man säga, inte för- och nackdelar med det kanske över tid också. Jag tror att man behöver balansera intensivare andning men också lugnare andning. Liksom träning är samma, att du kanske inte bara vill köra high intensity träning hela tiden varje dag, utan du vill liksom balansera ut det där och hitta lite olika metoder, och ibland lugnar du ner och ibland behöver du aktivera, och så kan du jobba med det liksom på det sättet.
Men om man, du pratade också om trauman till exempel, att man kan få hjälp med en form av traumahantering. På vilket sätt, vad är det som sker i kroppen när du kommer åt de här traumorna?
Ja, det här är en bra fråga. Jag tror inte att det är helt klart vad det är som händer till att börja med. Det man tror är ju, det finns lite olika tekniker, andra så här trauma-release-tekniker som också är fysiska, där till exempel så finns det en som heter Thierry, som vår gemensamma vän, tror jag, Louise Tjankvist, jobbar med, som också är super, super intressant. Och det är, där jobbar man, vad ska man säga, muskulärt på ett sätt. Det är ingen andning alls inblandad, utan där jobbar du liksom fysiskt väldigt mycket med höftböjarna till exempel, som håller tension i kroppen. Och det låter jättekonstigt. Jag skulle likna det likt det som vi pratade om förut, ett muskelminne. Att det när jag pratar med idrottare till exempel, eller nästan vem som helst, att det är påtagligt att om två personer går in i gymmet och den ena är atlet och så gör de någonting, så kopplar deras, det går mycket, mycket fortare liksom. Det finns någonting uppbyggt i nervsystemet och kanske till och med cellulärt eller muskulärt också. Och där har ju kanske olika muskler olika kapacitet att lagra olika saker. Inte helt klart, men teorin i varje fall. Och där jobbar vi mycket med teorin, jobbar mycket med höftböjen och kan få dem att släppa på de här sakerna, och då kan alla möjliga olika saker dyka upp liksom. I andningsvärlden pratar vi mycket om diafragman som exakt samma typ av funktion. Liksom, att den håller någon typ av spänning liksom, och den håller någon typ av, vad ska man säga, den håller någon typ av liksom emotionell tension. Och ibland då när man har ett andningsmönster som är låst, att man inte kan få fullt utrymme och låta liksom diafragman, det är en muskel som alla andra, en ganska stor muskel dessutom också. Och sen när man börjar jobba med den, så kan det hända massa saker från den också. Liksom.
Det är som blockeringar som löses upp, eller?
Ja, ish. Mm. Det här är ju en väldigt liksom abstrakt konversation nu, så att bara så att folk vet det också. Ja. Men det är i varje fall de, liksom, de teorierna runt det. Och sen så, som jag sa tidigare, så har du ju liksom nervsystemet går i hela kroppen, hjärnan är kopplad till det. Jag menar, diafragman är ju kopplad direkt till hjärnan. Du har vagusnerv till exempel som stimulerar och gör olika saker. Så att det finns helt klart, vad säger det, möjlighet att komma åt en del av de här liksom emotionella sakerna. Så att det finns många terapeuter som jobbar med andning i de här formerna. Vi har kanske inte fullt utriktade sådana klasser. Vi har några klasser där man helt klart kan gå djupare. Intentionen kanske inte är en full trauma release, men vi har de som jobbar med det också. Liksom. Så att
jag vet när jag gjorde den här T-meditationskursen för många år sedan, då pratade de väldigt mycket om att du kan komma åt trauman, alltså saker och ting som har som satt knutar inom dig, och du behöver inte alltid veta när det hände eller varför det har orsakats, utan via att du får den typen av avslappning så får den här blockeringen chans att slappna av, vilket gör att du hjälper till att, och vilket jag tyckte var skönt och tänkte på att ja, men det är ju bra, för då behöver kanske inte alltid folk prata sig igenom saker.
100%.
Utan du kan andas dig igenom det och känna att det släpper. Sen kommer det kanske ändå en känsla eller ett minne eller någonting upp. Men att du kan komma åt utan, för det är inte alltid man vet vad som har hänt heller.
Exakt. 150% skulle jag säga. Jag tror att det är en stor uppsida med breathwork. Jag gillar ju det i kombination liksom med annat, precis som jag pratat om. Breathwork är inte det som kommer lösa allting för dig. Det är inte absolut det jag promotar. Men det är mycket, många gånger som, nu har vi liksom haft, jag vet inte hur många tusen personer som har varit i studion än, men det är så många gånger som personer är där och det känns inte riktigt rätt när man kommer dit. Alltså inte av anledning att man inte vill vara där, men det är någonting som pågår i ens liv som man vet om. Man vet inte riktigt vad, men det är någonting liksom. Och sen så kommer du i kontakt med det och sen så på något sätt så kommer det ut i din kropp, eller vad man ska säga. Och sen efter så är det liksom som om du har haft en emotionell dusch ungefär, att bara, nice, nu känns det mycket bättre. Men jag vet inte vad det var som har hänt egentligen. Och det där är ju sjukt intressant. För det där tror jag ju, alltså vi som organism, framförallt när det kommer till andning också, så vi lär oss ju saker och tar input hela tiden utan att veta om vad det är som händer. Alltså majoriteten av informationen du tar in har du ingen aning om vart någonstans eller hur den processas. Utan du, vi har ju liksom vårat kognitiva fokusfönster är ju liksom, det är ju en liten plupp så här bara. Och sen så är det så mycket annan information. Alltså hjärnan, det känns som att den, det den gör är ju försöker ta bort så mycket information som möjligt. Liksom. Prefrontal cortex och styra liksom allt det här som händer. Så det som händer där i breathworken är ju just att du kan komma åt det där. Du behöver inte förstå så mycket, utan var bara där, andas. Och sen så, då kommer du känna det som behövs kännas. Ibland gör det, ibland gör det inte. Ibland somnar, ibland skrattar, ibland liksom så här. Det behöver inte vara så, det är inte bara liksom traumabaserat hela tiden, utan det är små saker som sker hela tiden, likt den här liksom tankarna som vi har med oss hela tiden konstant. Och det är först när vi liksom lugnar ner oss som vi märker, wow, vad mycket saker det händer i huvudet. Så är det hela tiden. Det händer ju nu också när vi sitter här eller när vi går runt på stan. Men vi observerar dem inte. Och det emotionella spacet är exakt likadant. Det är ingen skillnad. Det kommer och går saker hela tiden. Och ibland kanske saker och ting fastnar. Och du vet inte om varför. Och du blir triggad av någonting historiskt som har hänt. Och då förändras din andning. Och då påverkar det hur du mår. Och du vet, det, liksom så här, det blir en loop av flera olika saker samtidigt. Och kommer du då in till exempel på en sån här klass. Så, ja, då kan du liksom, du kan möta det med ett väldigt safe, enkelt utrymme, liksom ett space. Och du behöver inte vara, försöka tänka ut allting. Alltså vi försöker alltid tänka allting. Jag älskar breathwork för mig, för att det är när jag är i min kropp. Liksom. Mm. Inte bara, jag är jättekognitiv hela dagarna, tänker och försöker lista ut saker och tror att jag är jättesmart och alla möjliga saker. Men då får jag bara vara i min kropp. Så bara, åh gud vad skönt, här, nu kan jag bara vara precis det som du beskrev igår. Mm. Och liksom utforska lite, känna okej, okay, nu är vi här, okej, okay, det här är det som händer. Sen självklart så händer det ju insikter och saker också. Men det känns som att de kommer från ett annat plan då än liksom det här bara surrandet.
För det surrar ju rätt mycket för många, just med tanke på hur vi lever idag och hur samhället har,
ofrånkomligt,
har blivit.
Säga.
Och det är det jag tänker också säga, för att det är ju, jag vet ju bara med mig själv och många, och vi pratade om det tidigare, att ta sig den tiden som man skulle vilja, om det är så i metagon, men framförallt det med andningen då, som jag tänker på, att när jag var där igår så var det ju sån här, ja men varför gör jag inte, alltså det blev ju en form av aha-upplevelse, att det är det mest naturliga och jag vårdar inte det hos mig. Och är det någonting jag, när jag stressar som jag icke prioriterar, så är det ju andas ordentligt. För jag tänker ju inte ens på det. Det går liksom normaliserat. Det bara händer. Men jag vill ju ge det tid för det. Men hur ska man, alltså att ta sig den tiden. Det var ju en fantastisk upplevelse att gå dit. Och gör man det 2 gånger i veckan. Men man vill ju ändå kunna använda sig av det vid flera tillfällen. Alltså jag stressade här på jobbet, så vill jag kunna gå iväg en kvart och andas. kan man lära sig det som man även kan ta med sig i vardagen, så man kan lättare jobba med det?
Absolut, och det är det som är vårt mål egentligen. Som jag sa så är ju klasserna är väl, jag skulle inte säga att det är för show, för det är det inte, det händer jättemycket fantastiska saker där också, men det är verkligen det där första steget för att få den typen av insikter, den där känslan som du beskriver nu, att, och den tror jag är jätteviktig att börja med, för att det är så mycket saker som kompitar i samhället och en del av dem kanske inte är jättefördelaktiga hela tiden, och hur ska man liksom komma in med någonting då och göra skillnad i det, så att det är det första steget. Och sen såklart så det vi gör är att vi bygger på Hale, bygger en plattform för liksom total breathwork, och det är allting ifrån liksom företag, vi vill nå dig där också. Vi håller på att utveckla en app nu, samma sak också. Vi vill nå dig var du än är någonstans hela tiden liksom. Och vi har online sessions som vi guidar. De funkar också jättebra. En del är lite så här, men det där kan inte funka online.
Ja, för det pratade
online.
Vi lite grann om, för att, ja, det var ju en sån häftig upplevelse att vara där. Mm. Så vad skulle du säga är fördelen med att göra det online?
Dels är det ett väldigt tryggt space. Alltså ditt hem, oftast där folk är det tryggaste stället du kan vara på. Så det är väldigt, väldigt enkelt att slappna av. Man behöver inte den introduktionen på det sättet. Sen så är det ju också convenient av att du inte behöver liksom resa. Du kan bo var som helst i hela landet egentligen. Du kan alltid checka in liksom ändå på de sessionsarna. Du har också lite liksom community, eller man ska säga, runt till också. Att du kan alltså vara med olika. Du kan... Ja, checkar du in samma tid här så har du liksom den där gruppen som du kan andas med hela tiden. Vilket jag också tror är en enorm fördel. Att det finns liksom flexibilitet i det.
Jag tänkte också på det här efteråt när man ville ligga kvar.
Ja, det är också. Ja, det händer ju oftast, det händer också ibland. Att jag precis kommer på en klass så är det ju... När klassen är slut så måste vi liksom kasta ut det. Men då är klassen slut och man måste gå hem. Medan jag har kört de morgonsessionerna ibland när jag bara hittar så skön tillstånd. Och jag vill liksom inte att någon ska prata med mig. Och då är det bara pang, slå ihop datorn. Och sen så ligger du liksom där och bara, nice, nu är jag här och nu på något sätt. Så att det finns många uppsidor. En del är lite blyga, kanske lite introverta. Självklart då så är det väl alltid bra. Vi vill ju att de, ja, kanske inte ska öppna upp, men komma dit och liksom vara i spacet ändå. Men självklart så... Ja, man kan få en kanske liten annan typ av upplevelse då man är online och man är hemma till exempel. Och upplevelserna i sig och det du får ut av det kommer vara... Jag har haft minst lika bra sessions online som jag haft när jag varit på studion, vilket låter konstigt. Men så många av de här sakerna, det finns fördelar och det finns nackdelar självklart. Så att jag skulle säga att man kan uppleva både två vore ju absolut bäst då. Så... Ja,
och, det var häftigt. Efteråt tänkte jag på när jag promenerade hem, och då sa ju då Marcus som höll i det igår, att just att försök inte ta upp mobilen på en gång utan stanna i liksom där du är. Så jag promenerade ganska långsamt hem och tänkte tillbaka på själva, förutom den här hålla andan upplevelsen, just vad som hände i kroppen, att det liksom, det sticker lite i kroppen, man blir varm, man blir kall. Och när jag gick hem så fick jag nästan lite ont i huvudet, på gränsen till ont i huvudet, och sen så släppte det igen. Mm. Och då var det så otroligt påtagligt, för att det hände så mycket fysiskt. Mm. Och då kunde jag nästan börja skratta, för det är helt sjukt. Jag har legat och andas och min kropp reagerar på så många olika sätt. Men i summan av allting som hände var ju en fantastisk positiv upplevelse. Men jag har legat still och andats på liksom... och fått med den tekniken, och det sker så mycket. Att ge mig det är ju en ren gåva, att implementera det i livet på ett annat sätt. Och jag är ju yoga mycket, men jag har ju varit så fokuserad på att älska liksom hur kroppen fungerar och vagusnerven och alla de här bindväven, vad händer och det fysiska, och kanske mindre på andningen, men den är ju helt... Det är ju grunden såklart, det vet jag ju också egentligen, men inte riktigt upplevt det, inte ens med yogan, på samma sätt som jag gjorde igår. Så otroligt fascinerande. Så i och med att ni har online så skulle jag liksom verkligen, de som inte kan komma hit till Stockholm, att verkligen gå in och titta på det. För att vi har ett, oavsett om man är småbarnsförälder och stressad i det, eller om du ska gå och göra en presentation på en föreläsning, att hjälpa dig att komma ner i pulsen. För det kan man ju också mäta, vilken skillnad det blir. Det är riktigt jäkla bra. Om du hade gjort breathworks under tiden som aktiv hockeyspelare, hur tror du att skillnaden i din prestation och välmående hade varit då?
Jag tror den hade varit markant. Jag tror att det har varit mycket, mycket, mycket enklare att hantera olika ups and downs. Jag märker ju skillnad nu. Och det tror jag är på grund av det. Ibland vill jag lite säga, jag skämtade om det igår när jag var där. Alltså, ibland så, jag ska inte säga att jag känner mig superhuman, men typ. Och problemet då blir att då tar man ju på sig ännu mer saker. Liksom. Att man blir lite, liksom, lite kaxig. Liksom. Så att stress är ju alltid stress. Och den behöver ju liksom på något sätt... Ja, den behöver hanteras, men det viktigaste är ju att kunna lära sig, alltså det är resilience, jag vet inte vad är det på motståndskraft, är det på engelska, svenska kanske. Så att det är svårt att liksom, vi kan inte gå ut här och ta bort allting hela tiden, det kommer bli väldigt, väldigt svårt. Då får man lägga om sitt liv helt, men jag tror inte de flesta är villiga att göra det, så då är det, okej, men hur ska du hantera det som sker? Om du är en idrottare till exempel, eller som mig som hockeyspelare, du får inte spela, sitter på bänken eller på läktaren. Hur hanterar du det? Det tror jag är liksom det viktiga. Och kan du hitta ett sätt i det som är hälsosamt och du fortfarande kan få energi, ta dig ur det och sen liksom accelerera ur. Och du kan göra det konsekvent hela tiden i ditt liv. Det är en jättebra kvalitet att kunna lista ut hur det går till. Liksom. Istället för att gå till någonting annat hela tiden. Liksom. Och kroppen och hjärnan är ju smart. Liksom. Om den märker att det fungerar, då är det den kommer göra. Och då kommer den fortsätta göra det. Och då kommer det ännu bättre på att göra det. Men det är just det här, liksom, hur bygger man om det där i början? När det är liksom som jobbigast och som värst. För att liksom sätta upp dig själv för nästa gång när någonting händer. För det kommer hända saker i livet. Liksom. Det går inte att gömma sig ifrån, tyvärr. Utan hur hanterar du det som sker? Super, super, super intressant att försöka och lista ut. Och det är lite olika för olika personer. Jag tror andningen kommer hjälpa de flesta i det tillståndet. Så hade jag vet inte vad exakt resultatet hade blivit, men jag är helt säker på att min upplevelse av min karriär hade varit annorlunda. Sen vet jag inte vad det hade resulterat i, men jag tror helt klart min upplevelse av min karriär hade varit annorlunda.
Mer närvaro?
Ja, mer närvaro, mindre liksom berg- och dalbanor, mindre den här kanske negativa, vad ska man säga, liksom pressen eller inställningen på mig själv på ett sätt. Så att, ja, jag vet inte, det finns liksom någon typ av balans i det på ett annat sätt. Och sen så tror jag fortfarande, alltså det ena utesluter inte det andra. Jag tror fortfarande du kan driva dig själv ganska hårt. Men ska du göra det måste du också ha förutsättningarna. Liksom, för att annars priset kommer bli väldigt dyrt. Det är som fysisk träning är likadant. Alltså så här, ska du vara på elitnivå, det är inte hälsosamt för kroppen. Men hur ska du kunna träna så hårt och effektivt som du kan? Då måste du äta, då måste du sova, alltså alla de här sakerna måste vara på plats. För till slut, du kan göra det och komma undan med det ganska länge, men till slut kommer du börja betala ett pris. Och när det kommer och vad det är, det vet jag inte. Liksom. Så att för mig är det samma sak här också, att kan man hitta det här i sitt vardagliga liv på ett sätt, så tror jag att uppsidan är stor. Det betyder inte att du ska sluta göra allting annat du gör. Utan det kommer ge dig möjligheten också att sortera lite mer. När du väl börjar fundera på det här så kommer du börja sortera kanske andra saker också. Som är, det där kanske inte riktigt för mig.
Och sen också, andningen har vi ju med oss hela tiden.
Ja, det är världens enklaste. Ja. Om du lär dig att lista ut det här. Hela tiden har du med dig. Vi hade en jättefin, igår var den där kille som var på klassen. Som han har en son som är ganska ung. Som liksom har lite så här skriker och är lite, ja, lite orolig liksom. Som han tar och lägger på bröstet och andas med. Och efter liksom en minut så sover han. Och det är den connection som de har nu. Jag bara, det du har insett nu och förstått runt andning. Det där kan du göra med honom, när som helst, överallt, resten av livet. Alltså det är magiskt. Ja, det är liksom, det är så här, du behöver bara ha insikten. Liksom. Du behöver bara ta dig ifrån... Jag tror inte att det här spelar någon roll alls till att, ah, wow, intressant. Där kanske finns saker som man kan utforska. Och sen exakt vilka stilar och vad som passar dig allting, det är ju vårt jobb eller på att säga, eller att supporta med liksom egentligen.
Och att du själva är lite nyfikna på hur vi själva reagerar på de olika sakerna också. För att det är ju det som, för det är ju ändå till syvende och sist en själv det handlar om. Och jag tycker att det är lite intressant. Min hund är med mig här nu och det är jättepåtagligt när jag är stressad eller inte. Jag kan ibland lyfta upp henne när jag liksom känner att jag springer omkring och hon står och tittar på mig och märker att nu är det någonting som händer. Så lyfter jag upp henne och försöker andas med henne. Och ibland så typ fejkar jag det där. Men hon kommer inte till ro då. När jag fortfarande andas snabbt. Men om jag ställer mig verkligen och andas djupt och visar henne att det är okej, okay, jag är lugn. Då lägger hon liksom huvudet på min axel.
Mm.
Och den, där får man ju liksom den tydliga effekten väldigt snabbt på att jag mår bättre.
Mm.
Och de som är runt omkring mig mår också bättre.
Mm.
Otroligt intressant. Jag är lite hooked på det där faktiskt. Nu är du, uppenbarligen har vi ju hört, väldigt nyfiken på väldigt mycket.
Mm.
Är du nyfiken på något så tar du reda på det.
Exakt.
Är det någonting som du är så här extra nyfiken på?
Det är väl just det här min livsupplevelse och kanske andras runt omkring. Hur man kan påverka den, vad som händer. Hur kan man ta sig igenom livet liksom med så mycket nyfikenhet som möjligt? Liksom. Jag är intresserad av mycket olika grejer. Liksom. Så att skapa ett space för utveckling. Liksom. Och sen så behöver inte den vara pushad, utan den kan vara väldigt naturlig. Men försöka att trigga lite av den där utforskningen. Liksom. Det tror jag. Jag är nyfiken på nyfikenheten.
Mm.
Kan man säga
det? Bra.
Ja.
Det är bra. Vi pratade om det ju innan. När om man har ett sånt intresse har börjat, så tänker man så här, men nu har jag lärt mig mycket. Och sen så, nu när jag kom in på den här andningen, jag gick hem och googlade nervsystemet. Då blev det någonting nytt igen som man blir nyfiken på, som man vill bara fortsätta med. Så har man den öppenheten, så är det ju fantastiskt intressant.
Ja, absolut.
Och utforska sig själv i det som var jäkligt coolt igår, måste jag säga. Nästan som man kunde se sin kropp inifrån.
Mm.
När han pratade om det här med när vi andas, till och med att tarmarna får ju liksom en rörelse. Mm. Då kunde jag nästan tänka in i magen. Alltså det var otroligt häftigt. Jag tycker ni alla verkligen ska testa på det här. Och man hittar ju er online.
Hale.center. Det finns hemsida.
Mm. Och sen så ligger ni på, har ni ett center på Östermalm i Stockholm?
Exakt, garnisonen, Karlavägen, eller Banergatan är egentligen 28B, men det är i garnisonen byggnaden. Så man kan gå in där, Karlavägen 100 går att gå in också oftast. Så ja, allt möjligt. Och sen som jag sa där, vi jobbar ju med företag, vi har vår app som kommer också, utbildningar har vi också, vi utbildar guides, jag utbildar 8 veckors utbildning för PTs och tränare, där jag tycker att det finns ett enormt behov av att förstå de här sakerna och hur man kan hjälpa andra. De träffar ju ganska mycket folk liksom, speciellt folk som tränar och som är stressade och allt möjligt. Ibland är det nästan det jag hör, att det är svårt att träna folk för de är så stressade. Så då kanske man ska ha lite liksom tekniker och saker runt det. Så gör ju det, och sen har vi vår längre guide, full guideutbildning då, där vi inkorporerar liksom allting av det här, facilitering och utbildning liksom, som är, ja, den är väl nästan 8 månader nu. Det brukar ta nästan ett år innan man blir klar. Så ja, vi håller på med mycket olika saker liksom. Vi vill sprida det så mycket som det går.
Ni vill lära människor andas.
Absolut, absolut.
Stort tack, Johnny, för att du kom hit. Och vi ska avsluta med en låt.
Ja, det är en svår fråga. Det är så många bra låtar. Men den som jag har starkast minne till är dels då från 2013 när vi vann Stanley Cup. Första gången då för mig, så släppte Avicii sin Wake Me Up, tror jag, den typ, jag kollade faktiskt nu när det var, jag tror det var 17 juni eller något sånt där, och vi spelade den, finalserien började precis där, alltså den kom precis då, så ja, mycket, mycket, mycket minnen till den. Och sen också min kompis Jonas som gick bort för 2 år sedan nu, det är också hans favoritlåt och favoritartist, så det blir den.
Då avslutar jag med den, tusen tack.
Tack själv.
I nästa veckas avsnitt träffar jag Johanna Wallén, som tillsammans med sin man Marcus ville för några år sedan byta livsstil, då de sågs alldeles för sällan, och de hade totalt tillsammans 5 barn som behövde sitt. Och samtidigt när de tog ett halvår ledigt för att ta beslut om vad de skulle göra för någonting och planera för en framtid med mer tid tillsammans, fick Johanna reda på att hon hade drabbats av trippelnegativ bröstcancer. Det är 3 år sedan idag. Idag jobbar de tillsammans och driver Sandhamn Seglarhotell, och Johanna mår bra. Missa inte nästa veckas avsnitt om Johannas 2 olika livsresor som skedde samtidigt. Hennes berättelse, den inspirerar. Wish that I could stay forever this young. Not afraid to close my eyes.
här podcasten är producerad av Perfect Day Media.